Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är sannoliken sant att du lyssnar på Sveriges absolut bästa podd om stand-up. Mina värsta gig. Detta är podden som tar upp den andra sidan av det som är bra. Helt enkelt det dåliga. Mitt namn är som alltid Niklas Runsten och idag så kommer jag att ställa frågor till den underbara Mårten Andersson. 20 år i branschen firar han i år. Mannen som ligger bakom den otroligt framgångsrika klubben Raw som du hittar på Hilton Hotel vid Slussen i Stockholm. Och ikväll, just ikväll, när detta avsnitt släpps så kör han sin show 20 år på scenen. Och om du är i närheten av detta evenemang så bör du ta dig dit. Mårten, han har gjort radio, tv och stand-up samt är en av de största entreprenörerna vi har i denna bransch. Men nu hörni, nu så kommer vi att köra igång detta avsnitt där vi kommer att gräva oss ner i hans senaste 20 år och få höra hur det egentligen har varit. Men först, som alltid, så ska vi höra vad gästen har på sin taco.
På min taco har jag noll kreativitet, skulle jag säga. Det är verkligen så här, som att, ungefär som att jag fått instruktioner från paketet, vad man ska ha på, och så har jag bara följt det utan att kunna tänka fritt. Så att jag skulle säga att det är den här...
Du kollar på det här serveringsförslag, du bara, åh, så den ska se ut.
Ja, men exakt så. Fast ännu mindre än så nästan, att jag så här, bara tar tacon och värmer den på exakt de antalet grader det ska vara. Gör den här köttfärssåsen med tacokryddan och sen så gurka, tomat, mozzarella, ost...
Mozzarellaost?
Ja, det kanske var lite twisten då.
Ja, att det
var
just att det är viktigt.
Eller 7 kronor extra på osten. Och sen avokado och sen tacosås. Så att det är verkligen så här, om någon skulle ta en bild på hur man gör en taco, ett original, så kan de ta en bild på mig.
Men det låter ju ändå som någonting så här, du är ändå fast vid det. Eller kan du så här, vara lite spänning ibland, att du så här, idag ska vi testa något annat?
Grejen är att jag är nog en av få svenskar kanske då som inte har varit tacofrälst just. Mm. Jag skulle säga att jag ätit taco 2 gånger de senaste 5 åren.
Är det sant?
Ja, det är faktiskt sant. Mycket därför att jag tycker de är märkligt att ingen har liksom gnällt på det här förut. Men de är ju helt jävla idiotiskt gjorda. De går ju sönder, så man sitter ju liksom med sås över hela jävla händerna. Och jag vet, det är inte riktigt min grej. Men nu börjar man med sådana här taco subs, heter de så. De ser ut mer som ett litet...
En båt?
Ser ut som, såhär, ja, men som en... Men du vet, om man köper en korv med mos, och sån sås
ser de ut.
En bricka. Ja, som en tacobricka. Och det kändes som att då kanske den håller ihop bättre.
Då blir det som en macka nästan, man kan käka.
En tacomacka.
Ja, precis.
Ja.
Det kan Mårten köra.
Det kan nog bli, ja. Men annars så är det, jag vet inte, det är lite konstigt för jag älskar att laga mat. Jag vet inte, om man nu följer mig på min Instagram så dyker ofta upp grejer att laga mat. Jag vet inte riktigt varför jag gör det. Det är nog mest för min egen skull. För att det är inte så att folk sitter så här. Jo, fast faktiskt många så här småbarnsmammor har börjat säga, det där såg så gott ut. Vad hade du i köttfärslimpan? Och då är jag så här, jag svarar faktiskt. Jag gjorde det här och så la jag till det här och det här. Men just tacos, nej, där har jag, där följer jag ramarna. Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Mårten Andersson! Ja! Så heter jag.
Ja, välkommen till Mina värsta gig.
Tack så hemskt mycket.
Idag, det här blir ju ett lite speciellt avsnitt då, i och med att du har ju en gång tidigare tackat nej till att medverka i det här.
Stämmer bra.
För att då sa du, jag har aldrig gjort ett dåligt gig.
Ja, eller jag ska säga, jag har aldrig bombat. Riktigt bombat. Jag har dåliga gig har jag gjort som jag själv sen. men det, så det har jag gjort. Men bombat, det har jag fan inte gjort alltså.
Har du aldrig gått ut och så har du varit helt tyst?
I perioder i ett gig, alltså om vi pratar liksom 2 minuter, självklart, 4 minuter till och med där saker inte sitter när man testar nytt. Mm. Det har ju självklart hänt under alla 20 år man hållit på. Men jag har alltid räddat upp det. Så att en sån här total tokbombning från minut 1 tills man kliver av, nej.
Men har det alltid varit så, för jag tänker liksom när du började i början?
Ja, men vet du varför? För att jag tror att jag hade någon sån här sköld runt mig lite grann i början när jag körde. Att jag var helt lite panikslagen inombords och ville på intet sätt. För jag var med, så här var det, när jag började med stand-up så var jag och kikade som alla andra. År 2000. Så det är 24 år i år. Tack så mycket. Men då var jag i alla fall, när jag började som säkert så många andra och kollade massor på stand-up. Det här var ju liksom nästan före YouTubes tid.
Ja, det var så, det till och med.
Ja, det var det nog va? Ja. Det är sjukt alltså, vad länge man håller på. Men, men då var jag och kollade extremt mycket på Norra Brunn och såg massa olika komiker köra. Och det var ju som så här en smekmånad i humor. Mm. Att bara stå och se nya komiker gång på gång på gång som var fantastiska. Jag såg och skrattade så jag grät åt Lasse Karlsson bland andra då. Mm. Men sen såg jag också en riktigt, riktigt tokbombning. Och jag tror att den satte sig så hårt i min kropp att så här, det där är det som händer om man inte är bra. Mm. Och i mina första år då hade jag ju turen att jag hade precis då fått någon slags kvitto på att jag kunde skriva humor genom Pippi Rull.
Ja, men precis. För du, alltså för det tänkte jag också, för du hade ju jobbat liksom med tv och då med radio, så du var ju inte främmande till att prata inför folk, in i en kamera eller göra humor. Liksom.
Nej, så den tryggheten precis hade jag ju från att stå i en tv-ruta, för det var ju jättenervös från början när jag var 20 år och stå liksom på ZTV. Men då fick man lite erfarenhet där, för jag var 25 när jag började. Mm. Och sen så via radio då och de här pipirullgrejerna så fick jag ett kvitto på att jag kunde göra humor och skriva humor. Så då var det bara så här, jag skulle bara ta det till en stand-up-scen. Mm. Men sen var ju mina första 2 minuter, måste man väl ändå ses, tror jag, som en bombning, mer eller mindre. Men sen kom då S1 Rockarmen som var Dr. Alban-grejerna jag hade skrivit. Så att räddade jag mig ur det. Och det där har följt mina 20 år, att jag har
för
absolut...
För de grejerna hade du gjort i radio väl? Eller? Ja. Alltså, så det var ju skit...
Och så skrev jag om det då som en story, så att samtal, jag använde ju rösten.
Ja, men då kunde du ju rädda upp vilken situation som helst.
Ja, jag hade verkligen ett S i rockarmen. Mm. Och det gjorde ju också att jag vågade ta ut svängarna lite grann. För jag visste att så här, till liksom ganska stor chans så skulle jag kunna rädda hem det ändå med liksom alla. Funkar det? Det är stabilt, det funkar. Och så blev det ju. Så att utifrån det så hade jag någon slags så här, den grejen. Så att tokbombning, liksom, jag kommer ihåg när jag frågade, jag ska inte outa några andra komikerkollegor här, men på Norra Brunn då, så fanns det ju, nu har ju nästan all personal bytts ut, tyvärr, men de som jobbade då vet jag att de hade personalen där, en lista på värsta bombningarna genom tiderna.
Ja. Gud, var det som en svart lista och, de hade där bak?
Ja, nej, men det var väl så, typ Manne och Rodde och de som körde då, och då var det topp 3 hade de några, och då var det så här, man fick ju höra stories om det, och då var det ju alltså så här, alltså, folk ville typ hänga sig. Det var så och det har jag aldrig upplevt.
Ja, men vad skönt.
Men jag har haft konstiga gig såklart.
Ja, men det är bra. Men jag tycker vi hoppar över ganska mycket grejer där. Du säger, då var du ju liksom på Norra Brunn och tittade mycket där. Men hur kom det sig sen att du gjorde ditt första gig? Vart gjorde du ditt första gig?
Det var på Norra Brunn.
Det var på Norra Brunn?
Ja.
Gick du någon kurs eller gick du bara, körde du?
Nej, jag gick en kurs. För en lång historia kort då. Så jag var med i Fångarna på fortet. Mm. För att det är väl kul att hänga med liksom dvärgar i guldkostym, tänkte jag, och eventuellt vinna cash.
Så vad vinner man om man vinner?
Ja, men man vinner ju, man får ju dels betalt för att vara med utav TV3 eller vem nu som äger det där. Det snurrar ju runt som en prostituerad, det där programmet. Men och då fick man betalt för det, och sen så fick man ju då sin del utav mynten man samlade ihop i på fortet.
Ja, så det, då är det ju viktigt vad man faktiskt samlar ihop.
Ja, men jag tror att när jag var med första gången så fick man det i alla fall. Sen tror jag att man var tvungen att ge till välgörenhet, och då tackade jag nej. Nej, men
sen stand-up.
Nej, men då var Janne Bylund i samma lag som jag.
Jaha, okay.
Var. Och då var han absolut största komikern i Sverige. Mm. Och jag frågade honom, tror jag, 1 miljon frågor under de här 3 dagarna, 4 dagarna vi var nere. Och till slut sa han så här, ja, men vet du vad, nu, jag hör ju på dig att du måste göra stand-up. Du vill ju det här. Jag sa, nej, fast jag vågar inte. Men då sa han så här, nu gör vi så här. Jag hör av mig till Peppe på Norra Brunn. Och jag kör de här datumen. Och så får du köra 5 minuter före mig. Jag hjälper dig och coachar dig. Du skriver en A4 och sen så bollar vi.
Fan vad schysst.
Jätteschysst.
Var det första gången ni träffade eller var det kompisar och sånt sen innan?
Jag tror att så här, nu inbillar jag mig det här, men att stand-up var väl inte så coolt. Det var ju jättekult runt 88-90 när det kom och smällde bara pang, sa det ju, med liksom alla Wahlbeck, Gardell, Babben Larsson, Adam Wallenberg, Lennie Norman, alla de här, Lasse Karlsson. Och sen så höll väl det där några år och sen så blev det liksom lite så här, man ville inte nästan ta i stand-up med tång fastän det fanns jäkligt många bra. Och när jag kom in, det var ju strax före Schyffert och några till som var ännu mera kända, så kom det ändå med någon slags så här, shit, någon från tv vill börja göra stand-up. Så jag vet att Måns Möller, ja, men det blev lite som att jag kom med något lite coolt ändå, tror jag, som inte riktigt fanns då. Men så att Måns Möller, Thomas Järvheden, Bettner med flera så tog emot mig med öppna armar. Och det gjorde väl också att jag hade lättare att få gig. Och även Öss såklart, självklart, ska jag säga.
Men, för det kan ju vara tvärtom i det läget att du kommer liksom från en annan bransch, du är stor på tv och då tänker de så här, vad fan gör du här och komma och, på våran arena liksom.
Ja.
Men då kanske det behövdes liksom då när du kom.
Jag tror att det var såhär, generationsväxling som inte riktigt, och genren var fortfarande lite för mycket att det var vita svenskar som var med lite för mycket manligt, kvinnligt, skojande och prydnadstvålar hit och dit. Det var ganska, jag skulle säga, jag upplevde det som lite töntigt då. Men samtidigt, för vissa ska säga, så vissa var ju fantastiska. Som sagt, jag stod där och asgarvade själv när jag började. Men jag märkte ganska snabbt att väldigt många körde samma typer av material. Idag i Sverige har det ju aldrig funnits fler komiker och heller fler komiker från så olika delar av samhället.
Ja, och vilket jag kan tänka mig, liksom, ni kom ju liksom därifrån liksom Petri och ni gjorde ju en liksom, Pippi Rull, det var ju liksom, ni var väl lite busar, alltså, liksom, inte busar, men ni kom ju inte in och bara så här, men är så här liksom.
Nej, det var skitigare.
Ja, det var lite skitigare helt enkelt.
Kaxigare, skitigare och liksom lite, så det var väl så jag började.
Men hur var det då, för då, som sagt, du har ju stått och tittat in i en kamera och du har stått och pratat in i en mick på radio, men du har kanske inte stått framför en publik.
Jag hade gjort någon grej, något konferensersuppdrag på i Sundsvall har jag för mig, för ZTV, där jag fick kolla i grejen. Och gillade att stå på scen, och då började jag väl skriva in lite skämt i liksom det vanliga, nu kommer Mando Diao, liksom så.
Ja, precis, men, lite bara presentationerna där.
Men jag ville ju bli komiker redan för jag var 16, så att det tog 9 år innan jag vågade. Men jag gick också en kurs, du frågade om det, jag gick den här stand-up-kursen som fanns på DI då, med Thomas Oredsson och Adde Malmberg som lärare. Och sen hade vi massa gästlärare, bland andra då Lasse Karlsson och flera andra. Och i min klass så gick Marika Karlsson, Tobias Persson. Men det var flera av dem som jobbar idag gick den kursen.
Ja, men fan vad gött. Du, i podden så har jag några standardfrågor. Och den första lyder så här. Det är, har du det bra förresten? Har du det trevligt?
Ja, jag har jättetrevligt.
Ja, vad bra. Okej, vad bra. För det tycker jag också att vi har.
Härligt.
Hur hanterar du misslyckanden?
Jag hanterar misslyckanden genom att försöka göra det jag gjorde ännu bättre. Jag tror att nästan misslyckanden, jag tar nästan, det låter jäkligt märkligt, men jag tar nästan hellre ett misslyckat gig än ett lyckat gig. Åtminstone då och då, därför att av de lyckade giggen lär jag mig ingenting. Det är av de misslyckade och min egen besvikelse på mig själv som jag kommer stänga ut allting och bara sätta mig så här, okej, varför gick inte det här bra? Och analysera det och sen gå igenom och göra det, se till att göra det ännu bättre nästa gång.
Men kan du verkligen tänka exakt så när det händer?
Nej, då är jag nog bara människa. Då är jag nog liksom...
Och hur reagerar du då?
Då super jag ner mig. Det är som Glenn Hussein. Det är ju kuken också. Nu går jag hem och super ner mig. Jag blir lite Glenn Hussein efter ett sånt gig.
Och sen ser du ju det här.
Och sen inser jag att fan, jag har en bebis på 4 månader hemma. Jag får ställa ner den här gammeldansken och åka hem.
Ja, det är ju jättebra. Det är mänskligt. Bra. Ja, för jag tror inte alltid på att, för det är väldigt många som säger exakt det. Ja, men jag brukar lära mig av mina misslyckanden. Ja, men inte när det väl händer.
Nej, men då blir jag introvert och kan också liksom stå och tjata med det. Så att oftast är det bra om man är med en annan komiker som vet om det där, så kan man säga, man skiter i det där. Det är ett nytt gig imorgon. Och egentligen så handlar det ju om ett sårat ego bara. Och egot är ju bara någon påhittad grej. Så att om man inser det liksom, är så här, då är det bara så här, fuck it, det är, folk har glömt det här imorgon.
Ja, men precis, det är ju alltid en själv som bryr sig mer om det.
Ja.
Än de i publiken bryr sig inte.
Ja, 99,99% av jordens befolkning vet ju inte ens om att man existerar.
Men man mår ju piss ändå.
Man gör det.
Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up och allt det här?
Ja, det har jag. Flera gånger faktiskt.
Berätta.
Dels för att jag känner att jag tycker jag är helt underskattad som komiker. Man ska inte säga det, men jag tycker faktiskt det. Jag blev väldigt glad nu inför, jag ska göra här på Raw i mars, så gör jag, summerar jag min 20-årskarriär med en föreställning här, 20 år på scen. Och då var det flera komiker som uttalade sig lite så här, du vet, röster om. Och jag blev så jävla, på riktigt rörd och glad med flera av de här grejerna då. Men det var Thomas Järvheden bland annat sa. Han skrev att Mårten är en av de mest underskattade komikerna vi har. Han borde få mycket mer respekt. Och få höra om någon som är så duktig som honom gjorde mig väldigt glad. För det är lite så jag känner att så här, jag vet inte varför det var så. Jag tror att i och med att jag har lagt så otroligt mycket själ och hjärta i att bygga Rå till vad det har blivit. Så har jag liksom varit 90% entreprenör och lagt 10% på att skriva skämt och utveckla det.
Precis.
Och sen har jag nästan alltid bara bokat mig själv som MC här för att jag älskar att improvisera. Men jag har liksom inte utvecklats som komiker, så det kanske bara är så. Jag kanske inte har varit tillräckligt bra, men jag känner själv att jag har talang som jag tycker jag borde vara på en annan nivå inom svensk komik än vad jag är.
Men har du någon som är nära att sluta då?
Ja, det har jag. Jag på grund av det, för att jag har blivit bitter och ledsen. Så att det har jag varit, absolut. Men sen fick jag så att, liksom ett uppsving med Under ytan. För då stängde jag Raw under ungefär 2 år. Bara för att just satsa helt. Jag tyckte att alla andra hade blivit så mycket bättre än jag. Och då stängde jag Raw under 2 år och gjorde Under ytan och Hybris. Men sen kände jag bara så här, jag älskar klubben. Många komiker saknade den och mycket fans som hörde av sig. Och var så här, fan, liksom, kan inte öppna igen. Och så blev det så. Men nej, så då har jag funderat på att sluta. Och sen känner jag ju nu ibland så här, när jag har mina mörka perioder som är, nu är mycket, mycket kortare. Men där jag är så här, ja men du vet, man börjar kolla på likes. Och varför har den komikern fler följare än jag? Och man tycker själv att man egentligen är roligare. Men det där är väl... Men då kan jag vara så här, fuck det här. Fast då istället, jag ger liksom inte upp. Men det jag har gjort då istället är att jag börjat göra gig utomlands. För då är det så här, okej, folk kanske inte gillar mig i det här landet. Eller i alla fall inte så mycket som jag hade hoppats att de skulle tycka om min humor. Då får jag väl, har jag 2 val. Antingen ge upp eller så take my shit elsewhere. Så därför har jag gjort lite gig liksom utomlands de senaste åren.
Ja, men hur har det varit när du kört utomlands?
Ja, det har gått helt åt helvete. Där också. Nej, men senast så körde jag i Cape Town, som ju rankas faktiskt som en av världens bästa comedyklubbar, Cape Town Comedy Club. Och det har jag lagt upp både på min Instagram och min Facebook om man vill följa eller se hur det gick.
Well, it's Umlands. It's pronounced Mårten. And we also have Ä and Ö. We have 3 vowels, extra vowels to the alphabet. Which comes handy, but not if this is your name. Because this is the thing, you don't have these letters on your keyboards, because Sweden is the only country in the world where we have O and Ö. Ö is with 2 circles and an A. Ö is a circle with 2 circles. So even if you would find myself funny tonight, and you want to Google me, you will never find it.
Nästa fråga är, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig?
Ja, men då skulle jag säga då att det måste väl ändå vara när jag hade en idé om att mitt bolag då skulle bli uppköpt av ett större tv-bolag. För vi hade då management i, eller vi hade klubben Raw där vi gjorde live-verksamhet och turnéer och kryssningar och massa annat. Och sen hade vi tv-produktion där vi gjorde, skulle göra rolig tv enbart, nischade som humor. Och sen dessutom då så hade jag management där jag hade olika komiker. Messiah, Nisse, Brynolf och Ljung, Ahmed Beran med flera.
När var det här?
Det här var, först det började egentligen redan med när så, Raw delägdes av Sony Music. De ägde under 3 år halva Raw. Så 2008 till 2011. Nej, vet du vad? Ja, men alltså, då var jag en dålig chef, säger vi. Men jag kom på en grej som, tack vare, eller på grund av rättare sagt, det här kom jag på en grej som är ännu värre. Det var när jag 2011 bokade Jerry Seinfeld till Globen.
Okej.
Och jag och Mikael Tillman, som är enormt duktig, som har jobbat väldigt mycket nu med Mia Skäringer. En av de duktigaste människor jag har jobbat med i min karriär.
Event fixare eller
fixat sådana. Ja, liksom, alltså, makalöst bra på events. Han gjorde jag då, Jerry Seinfeld i Globen tillsammans med. Och det är såklart någonting jag är otroligt stolt över att vi lyckades göra. Men det var Raw bokade det och det var utsålt och allt sånt. Och det här, jag har inga bevis för det här, så jag ska inte nämna vem som har gjort det här. Men vid ett tillfälle så blev jag uppringd av en journalist som jag fortfarande än idag inte har förlåtit, fast jag är inte långsint. Men han felciterade mig helt fullständigt. Och jag kommer inte ihåg citatet, men det var typ att Seinfeld är jävligt jobbig att ha att göra med.
Aha.
Och sånt där. Och han, den här, jag är så off guard, jag sitter någonstans, är stressad och de ringer då från den här tidningen. Och frågar då Aftonbladet om, ja men det är så här, hur är det att jobba med Seinfeld? Är de jobbiga att ha att göra med och sånt där? Ja, alltså, det är väl som det är liksom när man jobbar med såna stora stjärnor. Så här, ja, men är det liksom, du vet, de planterar ord i min mun.
Det är ledande fråga.
Extremt ledande frågor. Och är man inte på sin vakt och säger ja, då har de sitt jävla talminus. Så det var så han gjorde den här jävla Joni-nyckeln. fuck you. Så det blev ju då jättestora rubriker. Och det här har någon då kopierat tidningen och översatt och lagt inne på rummet till Seinfelds manager på Grand Hotel.
Alltså här innan
giget? Innan giget.
Nej, men vad fan. Ja. Oh, fy, vad jobbigt. Vad gör du då?
Nej, jag blev fullständigt krossad av hans manager som typ ringer upp och skriker och allt sånt, och till och med ringer mig och är liksom så här, shit, jag vet inte varför. Vad är det här? Jag har inte sagt det. Jag har inte sagt det här. Han bara, jag vet det, jag känner dig, men nu är det ute. Det är liksom, det slutar med att jag ändå liksom åker in fast jag mår så fruktansvärt dåligt och gråter och liksom så åker in till Globen och då möter hans manager slash advokat som är 2 meter lång och han står och skriker åt mig vilken jävla idiot jag är och bara, how long have you been in the business, bla 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 bla, och jag bara står och säger, I'm sorry, så jag bara, jag tror jag sa då, since 2004, och då han bara, då stannar han upp, han bara, 2004, han bara, okay, so this is a rookie mistake, this is one thing, but never, you never ever talk to journalist. You don't. You do not say anything. Du vet, så då blev man lite snällare så han fattade att jag var verkligen grön, för det är deras värld. De jobbar med folk som är kanske 50 år i branschen. Precis. Och där kom jag då med mina 2004 till 2011, 8 år. Men då grät jag. Då stod jag i kulverterna på Globen och grät.
Och det är så fint, för där är liksom, det är så här, det är så här, häftigt att du liksom löst hela den grejen. Han ska komma dit. Det ska ju bara vara kul. Det ska ju bara vara ett kul event. Och så blir det fuckast upp på det sättet.
Ja.
FIFA.
Det är lite som du vet, som de gjorde, jag kommer ihåg att jag var med i Let's Dance, och så var Lasse Brandemyr med i samma säsong som jag, bland andra då. Och då var de så här, kom de fram också efteråt, innan jag hade lärt mig. Då var jag också ganska ung. Och de frågade så här, ja men hur är det att se Lasse Brandeby dansa? Jag bara, han är ju asskön. Så här, ja men är det inte lite som att se Kurt Olsson på dansgolvet? Jo, haha. Nästa dag, mitt uppslag, Mårten Andersson hånar Lasse Brandeby. Det är som att se Kurt Olsson dansa. Ja, men alltså, samma teknik.
Ja, liksom. Det är verkligen.
Fan. Vidrigt.
Vad har du för relation till journalister idag?
Jag har en ganska bra relation till journalister.
Har du gått någon medieutbildning eller så här, medietränad efter det? Så du vet inte hur du faller för de där fula tricksen.
Ja, men det är ju så. Precis som vi varit inne på tidigare i podden, att det är våra misstag vi lär oss. Det är en klyscha, men det är verkligen så det är. Och även om det smärtar att sitta och tänka på idag, så har det gjort mig till en bättre promoter, en bättre businessman.
Jag fattar. Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Jag har några stycken. Det är mycket bättre idag, men hett temperament har jag. jag menar senast i morse när jag skulle slänga blöjor, en blöja från min son i någon jävla grej som min tjej har köpt, som någon slags tunna där man stoppar ner den och så vrider man runt så hamnar in på sig så det inte luktar. Den vägrar öppna sig. Då sparkar jag liksom den där. Det är ingenting jag är jättestolt över. Men så, ja, hett temperament skulle jag säga är nog en av de sämsta.
Har det drabbat dig någon gång när du stått på scen att du har blivit arg?
Ja, det har det nog gjort. När folk slutar, inte slutar prata, fast man har bett dem snällt, man har dragit skämt och sänkt dem, och de ändå inte fattar att de ska fortsätta, då kan det tippa över så här. Speciellt om man har sin egen klubb. Tänd upp, rad 3, gubbjäveln i vit kavaj, ut, vad är vakterna? Du vet så, nu överdriver jag lite, men nej, jag har nog varit, i vissa gånger har jag varit, jag tror uppträdde för ett gäng mäklare någon gång, som bara var så jävla dyngraka, och då tror jag någon gång sa så här, men typ man skrev, hallå! Typ så, och så folk bara vänder sig upp helt chockade. Men det är svårt att göra comedy efter det även. Man vill deras uppmärksamhet, men man...
Kör du Dr. Altman?
Ja, alla, det tar vi. Tack ska du ha, här är fakturan.
Bilprovning i Sollentuna.
Ja, hallå, vad är jag?
Bilprovningen i Sollentuna.
Ja, hur är läget?
Ja, det är bra.
Så det är stabilt?
Jajamän.
Hallå, det är Dr. Alban.
Jaså?
Har du hört någon av mina låtar?
Om jag har hört något av dina låtar, ja.
Precis.
Jo, då, det har jag gjort.
De är bra. De är stabila som fan.
Jajamän.
Du, och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a
smile. 'Cause he... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Suppose that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Mårten Andersson, nu ska du få berätta för mig om gånger det inte gått lika bra för dig på scen, och eller bara märkliga gig kanske. Har du någon på lut?
Jag har ett gig som jag gjorde i London på faktiskt på Comedy Café i östra London, nära Hoxton. Och då var jag med i en talangtävling där. Vann den talangtävlingen, det var en deltävling, och gick vidare då till finalen. Kommer upp på den där scenen och ska börja, och innan jag ens har kommit upp på scenen så ropar någon, "You better come up with some new material."
Alltså någon i publiken,
någon i publiken
som hade sett dig under deltävling.
Ja, tydligen, men det var inte så jag tolkade det. Jag tolkade det, jag bara like typ some new stuff. Och jag tolkade det som att de tyckte att jag har varit dålig och att jag kom upp med något nytt. Och jag sa så här, well, typ jag tror sådana så här riktigt jävla idioter, typ sorry honey if you didn't realize I won my the deltävling motherfucker. So shut up and listen. Men någonting sånt oskönt, rent oskönt, för att jag tog det verkligen personligt istället för att bara jobba med det liksom som en komiker. Och det var det rejäl uppförsbacke kan jag säga. Sen har jag haft
Hur gick giget sen då?
Ja, men det, jag vann inte, vann inte hela finalen sen. Nej. Men de ville boka mig igen till klubben. Så jag kom tillbaka dit faktiskt och gjorde ett par gig under en helg som MC på den klubben. Så att det gick ändå okej.
Okay. Ja.
Men jag ska säga, på svenska så det låter som jag är så jävla internationell. Men det var ett av dem när jag ändå kände så här, extremt oproffsigt svar. Och att jag gick ur komikerrollen och blev en förorättad Mårten som tyckte minsann att han hade vunnit en deltävling på ett annat språk. Men nej, jag blev bokad av Expert, som ju inte finns längre.
Och det är inte du som är det.
Vi är vad vi heter. Var inte det där
slogan? Jo, det var väl typ något sånt.
Var ni någonstans nu? Någonstans? Men de hade i alla fall då, det var ju så här franchise. Så de hade bokat något ställe i Jönköping där jag skulle uppträda, och då var det ju då folk från söder till norr och ingen känner varann, och det var ju allt från så här stekiga experter, hur stekig man nu kan vara om man har en expertbutik, men liksom lite så här backslick killar som var lite coola som var på huvudgatan på liksom i Jönköping till Lars Olof från Överkalix som satt och med sin fru.
Det är väldigt blandning människor på det.
Extrem blandning. Och då vet alla som någonstans har sett komik eller jobbar med komik att det blir väldigt svårt att hitta en gemensam nämnare. Men det slutade inte där, utan den här killen som hade bokat det här då, han hade lyssnat mycket på Pippi Rull och var ett extremt stort fan av Peter Antoine. Som var ju då tysk fotbollstränare som högst tränade assyriska. Och sen också blev Mediamarks ansikte utåt.
Ja, är det han som gör det liksom resten?
Hockeyfrilla, han som pratar så här. Jo, jävla det, du pratar helvete med det här. Så pratar han. Det var jävla söta helvete här. Anna skippar, ge mig din jävla rumpa här. Ska du få se på det.
Peter, du har ju varit med assyriska, inte minst på Stockholms stadion. Hur är det att som bortalag komma till denna anrika arena och spela mot ett sånt lag som Djurgården till exempel?
Vi var ju där, vi fick det stryk. Det var en otroligt fin stämning emot oss, självklart. Men det är någonting speciellt, det kan man inte komma ifrån. Vad jag personligen tycker att man ska ta bort de här jävla löparbanorna. För det är inte friidrott, det är fotboll det handlar om.
Ja, det var någon som ville bjuda dig på pilsen där.
Ja, han tyckte väl det var för gott för honom, eller han hade tagit för många, så att han försökte hälla det över en annan som heter Antoine.
Ja. En relik från förr. För övrigt, min favoritstory om just Peter Antoine är när han skulle vara med Du är vad du äter. Och han sitter på någon bar, klockan är före 11, och han frågar henne så här, går det bra att få någonting att dricka? Och hon bara kollar på klockan så han kan förlora tillståndet här, klockan är 10:45 eller något sånt där. Och så säger han, ja men vad fan, det går väl bra då. Då skulle de ha en inspelning, de behövde en miljö där han kändes hemtam, och då blev den här baren. Och då säger han, ja du, jag tar en whisky. Och han säger, ja okej, okay. Så går han bakom baren och så frågar han bara, 4, 6? Jag tar en 12. Det är bra snack. Men i alla fall, ja, då går jag upp som honom på den här expertfesten för ungefär 200 personer som sitter helt olika människor på olika bord, utklädd till honom med så här kudde under magen, bagera overall, ett par gula briller och en lös mustasch som vägrade sitta fast då, för jag hade kört stand-up innan och var skitsvettig. Så en mustasch på sniskan och kommer upp. Och grejen med Peter Antoine som jag gjorde honom i Pippi Rull, han är bara rent ut sagt otrevlig. Så jag kom upp och, ja jävla roligt, vad är, eller ja så jävla roligt är det väl inte, men expert, vad är det för jävla expert? Jag är expert för fan, och du som sitter där, vad är det för jävla jacka du har på dig, va? Är du helt utvecklingsstöt? Och där kan vi snacka om att bomba. Så att jag har bombat som karaktär, som indirekt kan man säga att jag har bombat.
Men var det planerat? Alltså så här,
nej, jag improviserade, jag hade liksom inga riktiga skämt. Men
när du var du bokad som han, Peter?
Ja, för fan, det var inte så att jag bara fick feeling och bara, så vänta, jag ska bara, häng kvar, ge mig 2 minuter, ska bara gå bakom scenen och kissa. Kommer ut och bara, gå åt helvete, jag förbannade jävla expert.
Men det funkade inte för publiken.
Nej, fan vad det inte funkade.
Hur länge körde du?
Jag tror jag körde 3 minuter, sen var det bara, gå åt helvete med, hoppas vi aldrig ses.
De trodde, vad fan vad som hände.
De fattade ingenting. Och jag tror att de flesta visste inte heller vem han var. Han var ju expert i liksom TV4 tillsammans med Peppe Eng. Det var ju där han liksom. Så jag tror att det var extremt. Om man inte lyssnade på Pippi Rull hade man liksom ingen aning.
Ja, men visst blev du presenterad. Här kommer Mårten Andersson som...
Ja, jag tror att de sa, och nu kommer direkt från TV4 sport extra. Peter Andersson, jo tack ska du ha, ditt jävla helvete.
Det är så jävla.
Varför sa han så till våran chef? Ja, det var riktigt, det var inga topp 10 gig.
Men har du gjort något gig någon gång när du verkligen bara så här, ja men du är bra på att rädda dem säger, men du har fuckat upp och så bara nej, nästan till gå av scen för det går så dåligt?
Ja, men det måste jag väl ha haft några stycken. Ofta så handlar ju det om att folk snackar liksom. Mm. Det är ju en sak när man är ett band, då kan vi folk snacka. Men om man kör stand-up blir det svårt. Nej, men oftast, när jag skulle säga så här, på klubbar är det extremt ovanligt. Mm. Men under en period av svensk stand-up så var ju det vi säger, för jag var en del av det, vi tjänade pengar på, var ju företagsgig. Mm. Och nästan därför vissa började också. Gjorde extremt företagsanpassade gigs där ingenting skulle göra en fluga för när. Och så låg man och fakturerade 30-40 plus moms för sådana gig. Som tur var idag så, eller tur var, men det finns ju inte riktigt många sådana gig kvar längre. Mm. Men istället så säljer ju folk på soloturnéer mycket mer och turnéer rent allmänt och många fler klubbar. Mm. Sen önskar man att klubbarna skulle liksom komma upp ytterligare en nivå så att komikerna kunde börja tjäna lite mera pengar. Mm. Men annars är det svårt att leva på det. Men så också ser man ju, jäkligt kul tycker jag nu, jag har märkt att det verkligen börjar hända grejer på YouTube. Mm. Jag trodde det där skulle någonstans säga, fan, där kommer det dö ut det där. Men nu har man sett flera begåvade komiker, men Karl har gjort det länge, små vloggar, men nu har jag sett att Simon Gärdenfors har gjort en ny skitvälproducerad och jätterolig egen grej med specialisterna när han är med Wahlbeck och annat. Mm. Henrik Nyblom, Marcus Berggren har lagt upp en ny grej, och du vet säkert flera. Men
ja, men det är liksom att det ökar värdet för stand-up när liksom stand-up-komikerna liksom även finns där.
Ja, och podcast såklart. Mm. Så att, jag menar, idag känns det som att folk bygger sina egna plattformar och kan tjäna pengar där. Och då kan de också vara mycket mer trogna vad de själva tycker är kul än att behöva anpassa sig för vad liksom ABB eller expert ska vilja ha om man inte vågar skämta på riktigt.
Mm. Ja, men precis. Men
hur... Så jag tror det är väldigt bra för svensk stand-up att det är färre företagsgig och att man måste hitta nya sätt att överleva.
Ja, men också kanske det är även att företagen förr var det så här, nu bokar vi någon som ska komma hit och köra stand-up, och nu kanske det är att nu bokar man Marcus Berggren för att man vill ha honom, inte en komiker bara liksom. Nej. Komikerna är så stora liksom, i det, så att man har sin egen nisch.
Ja.
Men jag tänkte vara lite intressant med just er klubb här, för just när man kommer ner i en, ja, men en stand-up-källare eller något sånt, där är det som van publik, som är som van stand-up-publik. Hur är publiken här hos er? Alltså, det känns, jag får en känsla av att det inte är en van stand-up-publik, eller är det?
Oh, det är helt fel. Du kommer se. Okay. Du har aldrig varit på klubben.
Nej, jag har aldrig varit.
Ja, du kommer att få se om ett litet tag. Mm. Nej, men vi har, nu sticker jag ut hakan, men vi har Sveriges absolut bästa stand-up-publik.
Okej. Okay. För det kommer återkommande hela tiden.
Ja, men alltså jag tror så här. Eftersom jag var inne på det, att jag är ju inte snäll. Varumärket Raw har alltid varit viktigare än att vara kompis med komiker.
Mm.
Sen är problemet med det att jag är komiker själv. Så att ibland kan jag känna så här, varför är det ingen som ringer mig och vill och gå på fest? Men det får man väl ta då. Men det är klart att folk inte tycker att man är skön om man inte vill boka dem.
Mm.
Eller att man har varit bokad och så blir de inte bokade. Men, men så är det väl. Men det är, det tror jag har gjort att under då 15 år som klubben fyller i år, som vi startade 2004, att just det här att bara boka de som är bäst just nu gör ju att det är en väldigt, väldigt hög kvalitet. Och man kommer en gång och så kommer man nästa, och det är nästan ännu bättre och ännu bättre, för att komikerna blir bara bättre och bättre också. Mm. Så det är väl den ena grejen, tror jag, att man blir hela tiden överraskad positivt. Och att vi har gjort det så länge. Så att, men den stora skillnaden mot nästan, eller många andra klubbar i alla fall, är att folk har ju sökt sig hit själva. Mm. Det finns inga företag här överhuvudtaget. Mm. Så att det är inte så att 20 pers har bokat.
Det är inte expert som sitter här.
Det är inte expert som sitter här, och det är inte en 75-årsfest som har bokat, där man bokar för att gå. Utan man vet vilka komiker man går på, eller man vet att man går på Raw. Och det gör ju att folk har ju liksom... De har medvetet kommit hit. Mm. Och det är det som gör att det är sån jäkla grym stämning. Även på brunchen. Du kommer se det. Det är så 300 pers dagtid. Det är helt galet.
Ja, det är ju helt sinnessjukt. Du, har du någonting mer du vill berätta? Eller ska vi börja runda?
Nej, vill jag tillägga någonting? Nej, men det var roligt. Jätteroligt att vara här. Jag vill gärna slå ett slag då för min soloshow som jag gör.
Ja, precis. Skamlös reklam ska vi verkligen få göra.
Ja.
Hur mycket som helst. Vad vill du göra reklam för?
Jag vill göra reklam för min soloshow den 15 mars. Som jag tror kommer bli riktigt kul. Där jag går igenom allt tokigt jag gjort. Det kommer vara spelas upp busringningar. Jag kommer prata om Dr. Alman-rättegången. Och rom och cola drev. Och babylycka. Och serbiska torpeder. Och massa annat. Så jag tror det blir kul.
Det är inte en stand-up-show så. Då är det mer en föreställning.
Det blir nog. Men det blir en föreställning som verkligen kommer skjuta från höften. Det står att det ska vara 70 minuter tror jag. Men det kan också bli 2 timmar. Jag ska ha en sån här Dave Chappelle-kväll. Där det är så här. Det är ingenting efter. Så jag tror det kan vara en sån här grej. När folk bara så här, men gå ut och köp köp öl, jag kör på. Det är, jag tror det är lite, jag tror
det är en engångsgrej.
Ja, det blir en engångsgrej. Amen. Sen så om det skulle bli liksom svinbra, då gör jag det en gång till. Och jag är lite sugen på att ta det till Göteborg, för jag har alltid känt en enorm kärlek från Göteborg på allt jag har gjort.
Var köper man biljetter till detta?
Man kan hitta dem på rawcomedyclub.se, men vill man rent specifikt hålla koll på vad jag gör, så har jag en hemsida som heter martinandersson.se.
Perfekt. Och man kan följa dig på Instagram.
Mm, där heter det nästan samma sak. Martin Andersson 1974.
Perfekt. Och gå för fan på Raw Comedy Club.
Det tycker jag. Verkligen. Ja. Och ni hittar inte bara min show då, utan allting vi gör hittar ni på rawcomedyclub.se.
Martin, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack själv, Niklas.
Ha det bra.
Du med. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.